Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu sätter vi igång inspelningen också, så nu är det på riktigt.
Ja.
Vilket nummer är det då? Eller ska vi skita i det? Bara fem
år. Det är jubileumsnumret.
Ja. Hej och välkomna till Bajenpodden, program nummer jubileumsnumret. 5 år, 190 någonting. Vi hann inte riktigt upp till 200.
Nej.
Peter är här, Hugo är här, Kalle är här, Johnny är här. För första delen så har vi Mikael Hjelmberg här, chefscout för Hammarby fotboll. Välkommen.
Stort tack.
Hur mår alla?
Perfekt.
Mår bra.
Bra. Hur mår ljudet?
Det är bra tror jag. Det är som det ska.
Vi får klaga till Johnny. Det är han som bara vägrar på 5 år köpa in en ny mic.
Den här gamla bärsan, den kan man lita på.
Trotjänaren.
Vad vore Bajenpodden utan lite ljud?
Lite skval i bakgrunden.
Ja,
precis.
Lite
bättre.
Ja, lite bättre.
Ja. Men det är inte Bajenpodden.
Nej, sant.
Det är lite som jeansen, de ska gå sönder.
Ja, okej. Okay. Visst, vi säger det.
Men Micke, du har varit snart 4 år i Hammarby.
13, 14, 5 stämmer. 16. Ja.
Hur känns det?
Det känns... känns bra.
Ja.
Det känns bra. Det är en jävligt härlig förening att verka i på många sätt. Så att jag trivs.
Ja. Men berätta lite om dig själv för de som inte vet så mycket. Vem är du? Vad gör du i Hammarby? Vad har du gjort innan?
Jag kom till Hammarby 2013. Då i en kombinerad roll som ansvarig för U21 och scouting. Det var ju under Greg och Gustav Grauers då, som var sportchef. Så att då hade jag ju matchansvar för U21 och kombinerat med det ett ansvar för scoutingen då, i en delad tjänst kan man säga. Som sen på hösten där för övrigt också då när Greg fick ju lämna under sommaren. Och då blev det Thomas Denneby som kom in och då var jag väl, hade jag väl någon funktion som assisterande tränare också ihop med Carlos Banda under hösten 2013. Och sen så 2014 så blev jag ansvarig för U19 och hade kvar scoutingansvaret. Det var en kombinerad U19 scoutingroll. Och sen så då när Mats och Nanne kom 2014.
November 2013.
November, ja, 2014 blev första säsongen. Då blev det ju mer än... Ja, precis. Det var då jag hade U19 och scouting som första året med dem. Då. Och sen 2015 så blev det scouting på liksom heltid. Fullt upp, bara scouting. För det är alltid svårt att kombinera det med framförallt med tränaruppdrag med mycket liksom kvällstid och sådär. Det funkade inte helt optimalt. Och då valde man att lägga resurser på den rollen och den funktionen från 2015. Så 2 år nu har jag sysslat med scouting på heltid.
Ja. Men vad hade du gjort innan du kom till Hammarby då? Var hade du varit då? Så...
Jag är egentligen, Spånga är ju den klubben som jag har växt upp med, västra Stockholm. Det är där jag har varit och både spelat pojk- och juniorfotboll, A-lagsfotboll. Och sen så fick jag min första tjänst där också egentligen som ungdomsansvarig. I en sån liten klubb så liksom blir man ungdomsansvarig. Sen så blev jag sportchef och A-lagstränare på liksom samma gång egentligen. Så där var jag i 7 år. Sen därifrån till Solna. Som chefstränare för ungdomsverksamheten där och ett år som juniortränare.
För Solna AIK?
Solna AIK. Därifrån sen 3 år i Väsby, som då låg i Superettan.
Har du haft Daniel Andersson förresten, medvakten? I Väsby?
Nej.
Katten?
Ja, men han var ju Sollentuna. Han var ju Sollentuna då. Ja, vi försökte finta över honom på någon provträning där någon lördag. Ja, men det krockade med Bajenmark. Så han kom aldrig. Nej, det är sant. Han dök aldrig upp. Tackar nej. Det blev inget. Och ett år sedan i Akropolis i Division 1. Och därifrån sen då till Hammarby. Mm.
Men jag får bara fråga, 2013 du kom, hade det varit några turbulenta år i Bajen, minst sagt. Innan du kom, vad fick du att gå till Hammarby då liksom? Det var ju inte guld och gröna skogar.
Nej, det var det inte. Däremot så såg jag möjligheten att vara med och liksom påverka och göra skillnad. Nu har jag familjen i Stockholm, jag bor i Viksjö, västra Stockholm. Så att det var en väldigt bra möjlighet för mig att få komma in i en stor klubb och vara med och påverka det som skulle hända och ske.
Hur ser en vanlig vecka ut för en chefscout? Finns det några vanliga veckor?
Nej, det gör det ju egentligen inte. Det blir en hel del resande. Annars så har jag kontoret på Årsta på träningsanläggningen.
Mycket bilköer då?
Ja, vansinnigt mycket bilköer kan jag säga. Blir det. Det har lättats upp nu på Essingleden med de här betalstationerna. Har lättat upp lite grann. Men det blir mycket, mycket tid i bilen. Och det är i sig bra telefontid, så att jag ska inte klaga. Men en vanlig vecka, ja, man åker in till Årsta på måndagen. Och sen så blir det mycket mail, det blir mycket telefon. Jag försöker följa träningarna så mycket som möjligt. Och sen så blir det ju mycket matcher på kvällar och framförallt helgerna. Det är ju då jag ska vara som bäst egentligen, för det är då som de flesta matcherna spelas. Mycket matcher framför datan också. Så att otroligt mycket fotboll.
Vad är det för matcher du prioriterar att se live på helgerna?
Superettan skulle jag säga. Superettan, Division 1. I de serierna som jag prioriterar. Allsvenskan har vi av förklarliga skäl väldigt många ögon som ser väldigt ofta. Så jag tittar på allsvensk fotboll också i ganska stor utsträckning. Men Superettan och Division 1 i Sverige i de serierna som jag fokuserar. Division 1 norra i första hand.
Spontan fråga angående det. I somras här var det en snubbe i Huddinge som gjorde 2 stycken riktiga drömmål. Basic kämpade han, va? Som uttalat själv sa att han liksom Bayern är min dröm att gå till. Ja. Är det någon snubbe som du vet vem han är utan att ha sett det på Facebook som jag har gjort?
Jag vet vem han var innan han gjorde de här målen. Och sen så fick man ju de här klippen skickade till mig av mängder med olika människor. Som sa att han måste ni ta.
Tycker jag också.
han gjorde väl en likadan ett likadant mål veckan efter, tror jag. Ja. Så att det blev ju liksom, ja, det hände inte bara en gång, utan det hände veckan efter igen.
Vad var det? Satte vi 8 av 10 försök när de gjorde något test eller vad?
Anders Svensson stylen.
Ja. Nej, men så att ja, han kände jag till. Absolut.
Är det någonting som liksom förändras din åsikt eller förändras din bild av honom eller andra, alltså när folk trycker på eller när folk gör extraordinära saker?
Nej, men så kan det ju vara. Sen så är ju extraordinära saker i det här fallet nu, så är det ju 2 otroligt vackra fotbollsmål. Det kan ju ingen blunda för. Däremot så är ju det en han spelar ju då i Division 2 till vardags. Och det gör sig inte så där vansinnigt mycket värmningar från Division 2 till Allsvenskan i regel. Ja, det är nog bakåt i tiden. Men det kan nog stämma. Och det har ju förekommit, absolut. Men det, jag tror att det blir mindre och mindre vanligt. Det är ju en så liten del av så att säga, helheten i när man tittar på spelare. Så det här mål tror jag säkert görs i Division 3 och 4 också någon gång då och då. Nu kom det på kamera och då blir det lätt uppstora.
Det är inget som får dig att svaga eller liksom... Okej, men vi säger så här. Vad är det du letar efter då? Vad är det som väcker ditt intresse på samma sätt som det kan väckas hos oss av
det? Den frågan får man ju ofta. Så här, vad är det du tittar på? Det är så svårt att svara på. För att det handlar mer om egentligen vad, om du ska prata till A-laget, så är det ju, då är det ju behoven som styr. Alltså vad behöver vi för någonting? Så identifierar man det och sen är det ju det man då letar efter. Sen kan det vara så att vi ska titta på spelare till att man följer ungdomslandslagen och så vidare, och att det liksom blir en mer generell form av scouting. Och det är klart att då blir det ju det som alltså egenskaper som teknik och snabbhet och speluppfattning blir ofta det som ögat faller för. Det är svårt att peka på en enskild sak så där, utan det är behovet som styr om man ska titta på spelare till A-laget. Och tittar man på yngre spelare så är det ju ofta teknik och fart och visst på något speluppfattning.
Men om man tänker då fart och snabbhet, vad är det liksom, har du den mätningen inbyggd eller har du några instrument där ni ser hur snabbt?
Nej, ja det kan man ju ha. Det går ju att mäta snabbhet från punkt A till punkt B. Det är ju ganska ointressant, för så ser ju ingen löpning ut i fotboll. Så att snabbhet är ju mer att man ser frekvensen, man kan vara snabb med boll, man kan vara snabb utan boll och så vidare. Så farten kan man ju ändå ha en uppfattning om när man tittar på en spelare. Mm.
Men så det är liksom att du själv har en bank i huvudet då, som gör att det där är någonting som är snabbare än det jag brukar se?
Ja, men så är det. Sen snabbhet är ju en egenskap. Det blir liksom alltid en, det kommer alltid vara en helhet när man tittar på en spelare. Mm. Snabbhet är en parameter, teknik är en annan. Speluppfattningen tredje och så vidare. Så att det är svårt att bara singla ut någonting sådär som är...
Man går på magkänsla.
Ja, det är klart att någon form av magkänsla finns ju där. Men om vi tre skulle gå och titta på en fotbollsmatch mellan 16-åringar, så är jag ganska övertygad om att vi tre skulle kunna ha en samsyn i vilka tre spelare eller fyra spelare som har stuckit ut mest i matchen. Faktiskt, så att det är ju en vetenskap liksom.
Men om vi säger då att vi är på en 16-åringsmatch och vi har tre stycken, vad är liksom nästa steg då? Hur går du vidare? Eller hur knyter man kontakt och vad säger man?
Ja, till att börja med, om vi ska rekrytera en 16-åring, om det är uppdraget, så får man ju börja med att identifiera på vilken nivå är spelaren nu. Tittar vi på en träning eller på en träningsmatch eller i landslagssammanhang. Det är klart, då har ju en stor del av selekteringen har redan skötts då, om det är ett landslag. Så att det är svårt att svara på sådär generellt hur man gör, men alltså vi identifierar de behoven som vi har. Ibland kan det vara spelare till A-laget, ibland så är det yngre spelare. Utifrån det sen så har man ofta en ganska bra uppfattning om vilka spelare det är som skulle kunna vara aktuella.
När du pratar om det här om att liksom det är behoven som styr till A-laget, så hur ofta har du möte då, jag antar med Nanne och Jingblad liksom? Hur ofta uppdateras de här? Hur uppdaterar ni liksom, vilka behov har vi? Hur ofta ses ni och snackar? Och hur ofta ger du rapporter till dem? Liksom?
Man försöker ju vara ett fönster före. Ja. Så att det fönstret som öppnar nu i januari, det är egentligen redan förberett. Det jobbet görs egentligen när sommarfönstret stänger. Så identifierar man de behoven som finns inför nästa år. Och sen så börjar man att kartlägga de alternativen som är aktuella. Mm.
Och sen då till de yngre liksom, ja, U17 och sådär liksom, hur funkar det där? Är det också med dem, Nanne och Ingblad, eller är det respektive tränare där?
Alltså jag har, mitt ansvarsområde ligger egentligen på att kartlägga och scouta spelare till A-laget. Sen har jag en funktion att jag liksom scoutar alla landslag, alla ungdomslandslag. Men jag har egentligen ingenting att göra med så här, trupptillsättningen till U17, utan där sköter akademin själva.
Ja, okay.
Däremot så har vi gjort några värvningar till U19 nu. Landslagsspelare som har varit inblandade i.
Degerlund och...
Marcus Degerlund, André Alsanati. Dusan Jajic var väl en sån spelare. Nu flyttade han ju upp i A-truppen ganska snabbt. Så. Och då pratar man spelare på högsta nivån i Sverige. Ska vi värva en vänsterback till U17 som har det behovet, så då blandas inte jag in i den världen, utan den tillsättningen får akademin sköta själva.
Men hur väljer du då liksom sen när du sätter och tittar live liksom på Superettan, Division 1 och sådär, hur långt åker du för att liksom så, eller går du på vissa lag, eller är det liksom, har du
skattat
ut en spelare som du vill gå och titta på?
Superettan kan ju vara så att dels har du en allmän scouting. Det är ju när man liksom bildar sin uppfattning om spelarna och spelet då, i kanske framförallt Superettan. Så att där ser jag i alla fall 3 matcher live i veckan. Och nu är det ju ganska många lag som är stationerade i Stockholm eller i närheten av Stockholm. Och 2 lag i Södertälje. Du har Frej och du har AFC i Stockholm, du har Sirius i Uppsala, så att du behöver inte åka särskilt långt för att egentligen täcka in hela den serien.
Nej.
Så att Superettan är en serie som vi har stenkoll på.
Men har ni någon mätinstrument? Jag tänker på så här, om man nu ska relatera typ till sån här Moneyball till exempel. Finns det några sådana här mätinstrument för fotbollen? Kan appliceras på fotbollen?
Nej, vi har inga mätinstrument. Däremot så skriver vi rapporter. Jag skriver rapporter på de spelarna som jag anser är de mest framstående i Superettan. Men det blir svårt också, för att Moneyball blir ju, pratade baseball, och liksom, det är ju en sport, det man kallar för closed skill. Alltså det är låsta färdigheter. Fotboll är så otroligt mycket, mycket mer komplext. Man kan fortfarande använda statistik när man utvärderar spelare, men du kan inte använda statistiken, anser jag i alla fall, på samma sätt som du gör när du, som till exempel filmen Moneyball, där du står still och ska träffa en boll eller kasta en boll och sen springa till en förbestämd platta. Fotboll är mer komplext, så att vi använder statistik och vi använder rapporter, men jag tror inte i den utsträckning som du efterfrågar i Moneyball.
Nej, jag tänkte bara mest kanske förenklad utgång.
Nej, mer att man graderar in fysiska egenskaper, tekniska egenskaper, taktiska egenskaper, och i den mån det går, det är ju det svåraste, det är de mentala egenskaperna. En spelares karaktärsdrag och så vidare. Det,
men det är någonting du har sett förändrats under din tid i Hammarby, hur man ser på det liksom, mentala?
Ja, alltså, absolut. Därför att det är klart att det blir en viktig aspekt när man ska rekrytera spelare. Det är också det som är svårast att ta på. Personlig kännedom kan ju vara viktig om man på något sätt kan ha en ingång eller ha någon som känner spelaren väl. För då har man ofta en bättre bild av mentaliteten och karaktärsdragen. Det går ju inte alltid att få det på alla spelare. Det kan vara utländska spelare, eller det kan vara svenska spelare som man kanske inte har någon så här tydlig koppling till. Och då får man försöka göra ett så bra grundarbete som möjligt med referenser och så vidare, och kanske prata med människor som har, i alla fall har en uppfattning om de karaktärsdrag. Men det är nog det som man ska säga svårast. Det är, har man möjlighet att få träffa spelarna och intervjua dem innan man kommer till själva serien, så är det klart att det är bra, för då kan man få en bättre bild av dem.
Jag tänker på referenser, alltså många av de värvningarna Hammarby har gjort, den som spelare som Nanna har haft tidigare till exempel Kalmar, eller som Patrik Hansson har haft tidigare i Norge, och så har det med de här referenserna att göra då, att de vet att det ska vara bra killar, eller hur de är då, eller är det så svårt att få referenser på bara spelare, ringa någon gammal tränare? som man inte känner genom Hammarby liksom.
Ja, det är klart att då blir det ju svårt att så att säga, värdera svaret. Hur mycket litar du på den personen som du pratar med? Men ofta är det ju så att i fotbollssverige, om man värvar spelare från andra allsvenska klubbar, så finns det ofta personliga kopplingar på ett eller annat sätt som man kan använda. Antingen om man har tränat spelaren själv, eller om man känner tränaren i klubben väldigt väl, eller om man känner spelare som har spelat med eller mot, som man också kan lita på. Så att i Sverige är det ändå hyfsat enkelt att få goda referenser på spelarna, om man inte redan vet det själv.
Men sådana värvningar liksom som vi pratar om där, och som Melker eller Mons eller liksom sådana som Birke för den delen, gör du något liksom uppföljningsarbete, eftersom det var ett tag sedan kanske en annan tränade Melker till exempel, då? Gör du något uppföljningsarbete liksom för att fylla den lilla luckan däremellan, eller går man helt där, lita på Nanne, så du behöver inte blanda dig i det liksom?
Ja, alltså jag har ju ingen ska jag säga, jag rekommenderar ju spelare, jag har inget beslutsfattande i min position, så att det är klart, om vi pratar om spelare som huvudtränaren själv har tränat under en längre tid, så blir ju det så här, vägledande i beslutet när man väl väljer att gå för en sån spelare. Då åker inte jag och tittar på honom en gång till, utan då anser jag att vi redan har täckt upp det tillräckligt bra.
Så du har aldrig varit nere i Kalmar och
glittat? Jag har varit nere i Kalmar, men inte specifikt att titta på de spelarna som vi pratar om nu.
Men du har varit nere i Ghana också?
Där har jag varit ett antal gånger.
Om man tittar på deras akademi, de har väl säkert flera, men den är mest framträdande. Alltså om man ser utdelningen som svenska klubbar har fått på spelare där, är det inte liksom värt att vara där hela tiden nästan?
Men absolut. Det finns potential där nere, väldigt mycket. Så att jag kommer åka till Afrika nu på tisdag faktiskt, till just Ghana och Elfenbenskusten.
Och skriva kontrakt med någon?
Nej, det ska jag inte göra. Men jag ska ner först till Elfenbenskusten och titta på... Vi hade ju några spelare uppe här, jag vet inte om ni kommer ihåg det, i somras.
Efter Gotia.
Fyra spelare från Akademin A6, som är den största och bästa i Elfenbenskusten. De spelarna ska vi träffa igen och följa upp i deras hemmiljö. Och sen så åker jag över till Accra i Ghana. Och... tittar på jättemånga matcher och träffar de personerna som jag har kontakt med där nere.
Och alltså, jobbar vi på samma sätt där nere som de andra Stockholms- eller storklubbarna i Sverige gör?
Det tror jag inte att vi gör. Jag tror att vi är där oftare än vad... Jag vet att AIK har varit där, är där med någon form av kontinuitet. Och det är vi med. Jag vet inte att det är några andra klubbar i Sverige som är vad jag vet. Sen kanske de åker dit i hemlighet och gör ett jättebra jobb. Det är möjligt. Men vad jag vet så är AIK där med kontinuitet, vi är där med kontinuitet. Och sen så har det varit andra klubbar som har varit där enstaka gånger. Men inte och följt upp det på det sättet som vi gör.
Kommer jag tänka på, liksom, du är ju ändå en scout för Hammarby. Och sen finns det ju scouter som inte nödvändigtvis är för en specifik klubb. Hur skiljer sig ditt arbete kontra deras?
Om man inte är scout för en specifik klubb, så är man ju förmodligen scout för någon form av agentur, eller att man jobbar åt agenter. Skillnaden är väl som sagt att jag försöker ju att hitta spelare som jag tror kan passa Hammarby. De tittar nog mycket, mycket mer generellt på bra spelare för att kunna knyta upp dem och använda dem i sin agentur. Det skulle jag säga är den största skillnaden.
Och rent ekonomiskt måste ju det vara mer tilltalande som, alltså, för dig själv eller för en person att jobba så än att jobba för en klubb, eller?
Ja, det vet jag inte om det. De kommer ju aldrig kunna följa upp. Alltså jobbar man som fotbollsagent, så är man ju en affärsman. Man ska mäkla ihop affärer mellan klubbar och spelare. Det är ingenting som tilltalar mig i alla fall.
För att
Nej, för att jag är en föreningsman.
Och generellt, hur när du är ute på sådana här resor då? Det behöver inte vara Ghana just, vi kan ta vilket annat land som helst som har varit i. Träffar du agenter från andra klubbar och sådär? Blir det folk där? Hur är relationen er emellan?
Nej, liksom? God skulle jag säga. Det är, alltså, mycket av det här jobbet som jag har nu, det handlar ju om att skapa kontakter. Alltså det är ju en extremt viktig del. Att ha bra kontakter och liksom nätverka och träffa människor. Och såklart människor man över tid sen också kan lita på. Så att det är en jätteviktig del och en väldigt stor del av jobbet.
Riktar man in sig kanske specifikt på en klubb, eller riktar man in sig kanske på klubbar högre upp än vad Hammarby ligger i nivå? Jag tänker utländska, så att man spelare som dem, att de kan ge tips liksom. Kan man få något utbyte sådär med andra agenter eller scouter?
Ja, det är absolut är det så. Jag har ju kontakt med väldigt många andra scouter för större klubbar i Europa som just det här när vi pratar om referenser och så vidare, att man kan få hjälp med sådana saker. Och sen är man ju ute så mycket och reser, så man träffar på varandra på alla möjliga olika ställen också. Det är klart att då blir det att man nätverkar och får ett bra kontaktnät som man självklart använder.
Och när man är det någon agent som Hammarby inte jobbar med? Jag vet inte, det var någon sån här principbeslut som det var efter någon dålig affär eller vad det var. Jag kommer inte ihåg riktigt hur grejen var. Men är det någon agent som ni inte jobbar med?
Nej. Inte vad jag vet.
Då kan vi skriva av den foliehatten.
Ja.
Hur ofta händer det att man kommer till en ställe och så bara, shit, där är han, vi är nog ute efter samma person, eller vi är nog här för samma person liksom?
Det har väl hänt någon gång att man står och sneglar på varandra och undrar, men fan, är det han tittar på nu? Det har ju hänt, men nej, jag ska inte säga att det är jättevanligt. Det finns ju så, alltså antingen så åker man att titta på en match i största allmänhet, att man tittar på matchen, eller att man följer som superettan, där känner jag att jag vill ha koll. Jag vill ha sett alla spelarna, jag vill ha sett alla lagen. Och gör man det under ett år, då identifierar man också ganska snabbt vilka spelare det är som är de mest intressanta. Och det är klart att om man då träffar på andra scouter på de här matcherna, så är det ju, jag tror inte att det är jättevanligt att man just är där specifikt och tittar på samma spelare. Jag upplever inte så ofta.
Men typ nere i Ghana så har du så på samma match som någon från AIK och tittat.
Ja, det har hänt.
Då är det lite närmare än superettan liksom, eller?
Ja, nej, men så är det ju. Men sen så tror jag att man, när man är ner och tittar sådär i till exempel Afrika då, så innan man åker dit, om det nu är så att det är någon specifik position som man är mer nyfiken på och få se spelare i, så sätter du inte Hammarby och AIK på samma plan ner till Accra för att titta på båda klubbarna söker en mittback, utan då försöker man liksom sära på det i så fall. Så att, nej, jag har inte upplevt det som något problem i alla fall. Sen generellt ska vi nog inte åka på samma resor, tror jag, överlag svenska klubbar. Så är det.
Åker du själv nu på tisdag? Jag vet att du har flyttat med Jingblad och så tidigare.
Nej, jag åker själv. Jag åker själv och sen så kommer Patrik Mörk att ansluta till sista dagarna i Ghana.
För att, vad fyller han för funktion då?
Han är ju där som agent. Så att han är ju där och träffar de samarbetspartners som han har i Ghana. Och ja, finnas där så att han och jag kan prata ihop oss och titta på lite matcher ihop.
Har du några mer spännande resor planerade i vintern som du
Brasilien?
Ja, nej, det
är... Jag har ju alltid velat haft liksom Ronaldo. Det spelar ingen roll. Han har lite övervikt.
Ja, du tänkte på han. Ja. Han sitter nog och dricker en caipirinha någonstans där nere på stranden. Nej, det är ingen Brasilienresa inplanerad. I dagsläget är det.
Du har liksom, nu har du överlevt inom situationssäcken. Du har överlevt liksom i Grauers och Greg och Dennerby och nu är inne på nästa liksom. Hur förändras i sådana byten? Hur förändras din, blir det lite paus i ditt arbete liksom? När det blir sådana förändringar i klubben?
Paus blir det inte, det kan jag inte säga. Däremot så blir det ju...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
The skillnad i... hur stor del man får, alltså hur stor så att säga, påverkan man får i diskussionerna och resonemangen med sina medarbetare eller chefer. Det är klart, mitt första år när jag kom 2013 och hade Greg som chef, så var ju det mitt första år dels i Hammarby men också som scout. Och det är ju klart att och så hade jag U21 parallellt med det, så det är klart att det inflytandet jag hade då var ju inte sådär vansinnigt stort. Det kan jag inte säga.
Utan det... Känns det skönt om man ser vilka värvningar vi gjorde då? Vad de tog vägen?
Nej, det ska jag inte säga. Fadjo
leker ju nu.
Ja, han har väl talat lite nu. Nej, men Luke Rodgers till exempel, var inte det under en tid då?
Jo, i ja precis. Det var ju under den tiden som jag jobbade som scout. Det var det. Det var nog en spelare som jag däremot aldrig såg.
Ja, nu har hans tröja.
Ja, snyggt. Ja. Var är den någonstans?
Här, hemma.
Hemma?
Ja. Ja. Jag måste bara ha den.
Ja, det är klart.
Med tanke på hans insats. Ja. Han var ju årets spelare ändå.
Det var så?
Ja, rent emotionellt. Det var ju han vi minns. Ja. Det året. Det kan vi säga.
Det året. Nej, men han... Ja, precis. Han tog sig in där. Och så där kommer det ju vara. Det tror jag, det ska man nog ha respekt för också. Jag sitter inte på besluten att värva spelare. Utan jag rekommenderar spelare. Och ibland kommer man fram till att de spelarna som jag rekommenderar också är de spelarna jag går för. Och ibland så kommer man fram till att man inte gör det. Och det är klart att det är bara för mig att förhålla sig till det. Så att,
men hur många spelare har du så att säga, när du har fått genomslag, alltså du har rekommenderat en spelare, hur många är i truppen idag till exempel i A-laget som du har rekommenderat och som har slagit igen?
Du
kanske inte rabbla alla.
Nej, jag vill inte göra det, för att då blir det lätt att de spelarna som kanske inte nämns här, okej, så där, vem eller varför tog vi in dem då? Så att det blir ju så att man
men om man får siffror bara och liksom behöver inte nämna namn.
Det kan det vara som jag haft någon form av påverkan på, så är det väl kanske 3-4 stycken. Det kan det nog vara. Men sen är det ju så också att det här är ju någonting som vi hela tiden pratar om, framförallt med chefstränare och sportchef, att resonera kring spelare. Man identifierar de behoven som finns. Så plockar vi fram någon form av bruttolista på ett antal namn. Några skalar man bort och några tar man vidare. Och sen så när man väl har kommit fram till ett beslut att den här spelaren ska vi gå för. Så behöver ju inte det innebära att det är den spelaren som alla i rummet vill ha. Men då får man rätta in sig i ledet och kavla upp armarna och hålla käften och jobba liksom. Det är så det är.
Hur många namn tror du att du har på väg in då?
Det finns spelare som vi följer väldigt nära. Det gör det.
1, 2, 3, 4, 8. Ett par eller fler.
Sitter du kommunalpolitiker?
Ja, man fan, sitta här och slänga ur sig hur mycket som helst.
Men vi fyller ju 5 år. Det kan ju
bli 5 års present. Nej, men det är klart. Det finns väl en cirka 2 spelare som vi följer väldigt noga när. Det är
som är medvetna om att ni följer dem också.
Ja, någon kanske gör det. Så kan det nog kanske vara.
Ska vi höjda med det?
Ja, ja.
Ta in ju. Det är ju bara till. Ja, gå här då.
Ja.
Nej, men det är bra.
Men hur skulle du säga att Hammarby har förändrats på dina 4 år i klubben?
Det har blivit proffsigare och bättre, skulle jag nog sådär sammanfatta det som. Akademin har ju fått en otrolig uppgradering. Vi har A-lagsverksamheten också fått egentligen sen Mats och Nanny kom, så tycker jag att verksamheten generellt sett har blivit mycket, mycket bättre. Det är klart, nu har vi tagit oss upp i Allsvenskan också. Det bidrar ju till det. Självklart, men A-lagsverksamheten, organisationen runt A-laget, akademin har växt och blivit bättre. Mer många kompetenta människor som har kommit in och fyller en tydlig funktion.
Mm. Jag tänker, SM-guld för U17 och U21, vad betyder det för Hammarbys ungdoms verksamhet i framtiden?
Det var någon intervju på Fotboll Direkt här, tror jag, igår där de nämnde just det, att där jag fick svara på det att det är bra, det är jävligt bra att vinna SM-guld för U17 och framförallt U17. U21 blir ju en serie där man kan spela med överåriga och så vidare, och det är fortfarande bra att vinna det. Men ta U17, så är det ju det är ju ett mätinstrument där vi tävlar mot andra U17-lag i hela Sverige och vinner. Då kan det bara vara bra på alla sätt.
Men U19 gick väl också ganska bra?
U19 gjorde ett jättebra år. Förlorade mot Elfsborg i semifinalen i en jämn match som hade kunnat sluta hur som helst.
Ja, så att,
och det tycker jag nog mer är, alltså, kan man bibehålla en hög kvalitet både på U17 och U19 och U21, så att det här blir någon form av trend över tid, då är det är mycket viktigare än att vinna ett SM-guld ett enskilt år. Så det är jävligt roligt där och då. Framförallt
när vi leder oss 2001.
Bara en sån sak. Ja. Så att jag tror mer på liksom att göra bra saker över tid, så att det liksom blir trender. Kan vi finnas med i toppen nästa år i U17 och U19? Året efter det, då är det mer värdefullt än ett enskilt SM-guld.
När får vi se Hammarby fostrade spelare i A-lagets startelva flera gånger på en säsong?
Det vet inte jag. Det kan inte jag svara på. Det är en... nu i alla fall så är det en laguttagningsfråga. Så är det. Men det vi kan konstatera, det är att det fylls på hela tiden med väldigt bra spelare. Och det tror jag, kan man bibehålla det trycket underifrån, att det liksom inte bara kommer upp några bra spelare någon gång, utan att det liksom hela tiden flödet fylls på, det trycks på med riktigt bra spelare underifrån under en längre tid, då är det bara en tidsfråga. Det är det.
Hur är den här professionalismen du säger har ökat nu i Hammarby, hur påverkar den dina möjligheter att värva folk till Bayern? Liksom, kan man använda liksom så att vika upp i Allsvenskan, att vi spelar på en ny modern arena, hur mycket man än saknar Söderstadion liksom? Hjälper sådana grejer mycket?
Ja, alltså det är väl klart att det gör. Det är klart att det är lättare att värva spelare till ett Hammarby som spelar i Allsvenskan och med arenan och med kulturen i och kring klubben, så det är lättare att göra det när laget ligger i Allsvenskan än om vi har lite körigt i Superettan. Det är en ganska stor skillnad. Plus att ekonomin självklart är bättre också. Så att det underlättar att värva spelare till ett Hammarby i Allsvenskan än till ett Hammarby i Superettan.
Men hur säljer du in Bajen till MC? Att du nu är nere i Ghana och så, till en ung snubbe där nere liksom. Hur säljer man in Bajen? Vad berättar du om klubben? Vad liksom, ja, sådär?
Man berättar att det är Skandinaviens största fotbollsklubb.
Det är någon i Sverige och någon i Sverige som kanske har redan koll på Hammarby liksom, vad är säljargumentet då för Hammarby snarare än Malmö eller Gnaget eller?
Det finns ju en naturlig dragningskraft i Hammarby. Absolut gör det, och den varför det är så, det förstår ni ju alla, va? Den atmosfären och den storleken, de volymerna som vi har på våra matcher, det attraherar spelare. Att spela i för mycket folk och att spela i en stor klubb.
Har det varit en avgörande faktor någon gång när jag har varvat en spelare? Det här med att det är mycket publik och bra stämning och så. Eller är det oftast det tyvärr?
Ja, alltså... Svårt att veta om det har varit en avgörande faktor, men det är ju definitivt en bidragande faktor att Hammarby är Hammarby och inte Gävle. Självklart är det så. Sen finns det ju självklart andra aspekter också med ekonomi och med sättet som laget spelar på och så vidare och så vidare. Så att det finns flera faktorer, men självklart är det så att volymen i och kring Hammarby är en parameter som spelarna tar hänsyn till.
Men är det mer en säljande faktor än liksom vår fotbollsutbildning eller vår fotbolls liksom rent sportsliga?
Det är väl klart att det sportsliga, alltså du har en sportslig aspekt och sen har en ekonomisk aspekt för spelare. Och den sportsliga aspekten, framförallt om man pratar om yngre spelare, hur ser konkurrenssituationen ut, hur är mina möjligheter att bli framgångsrik i en klubb som Hammarby? Det är klart att det är jätteviktigt för en spelare. Så att sättet man spelar på, sättet som man tränar på, kan säkert också ha en bidragande orsak. Ihop med ekonomi och så vidare. Det är svårt att bara singla ut en enskild. Var med.
Tänker jag också det, så din position eller så har ju förändrats liksom, till heltidsscout och sådär. Hur vill du sen i framtiden, hur vill du att, om du inga ekonomiska ramar, så hur skulle du vilja att en scoutorganisation ska utvecklas sådär? Har du några, skulle du vilja att ni är fler eller hur?
Ja, jag tror att den största skillnaden kan man nog kanske egentligen göra på akademin, om man ska vara helt ärlig. Det här är komplexa frågor, för att scouting i sig är ju någonting som ska underlätta rekryteringen av spelare. Att vi liksom säkerställer att vi värvar rätt spelare. Och majoriteten av spelarna bör ju komma från Sverige. Och jag upplever att den svenska marknaden med Allsvenskan, kanske Superettan och Division 1, den har vi väldigt bra koll. Vi behöver inte lägga resurser på att ha fler som åker ut och tittar ner i Division 2 och 3. För att det kommer kosta mer än vad det smakar. Alltså därifrån kommer vi inte värva särskilt många spelare. Så att däremot så tror jag att man kan utveckla scoutingen på akademin, det vill säga från 17 år och neråt. Där tror jag att det finns jättemånga spelare runt om i Stockholm som borde spela i Hammarby istället för andra klubbar.
Så det är ingen sån här dröm om att ha en scout i varje land och så sitter du och hoppet massor i Sverige liksom?
Nej, definitivt inte, för att jag tror att det skulle mynna ut i att, det kostar jävligt mycket mer än vad det smakar. Alltså det, verkningsgrad per investerad krona på att ha en scout i Finland och en i heltidsanställd i Norge, det är bara glömma.
Men du hade inga ekonomiska ramar?
Nej,
exakt. Ja, nej. Men extremt låg verkningsgrad på de timmarna de här människorna lägger ner på att titta på matchen.
Jag förstår, jag
var
lite rolig
på ansiktet.
I dagsläget, får du åka till Ghana så ofta du vill, Brasilien så ofta du vill, eller behöver? Liksom.
Nej, absolut inte.
Skulle du vilja åka oftare? Eller räcker det som det är?
Det är klart att man kanske skulle vilja åka någon. Vi har väl, alltså, Skandinavien. Jag har mina resor till Finland, Island, Norge och Danmark ungefär 2 per år. Standard. Och sen så blir det några resor till om det skulle vara så att det är spelare som vi behöver se närmare på. Så att de skandinaviska ligorna, men är också på det täcker man in. Där har vi bra koll på kvaliteten på ligan, på lagen och på spelarna. Så att Ghana har vi väl också, har jag också åkt. Jag tror att det är nog 2 gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten. I och med att Ghana är en marknad som vi har jobbat mot. Eller som vi har engagerat oss i. Och det kanske inte skadar att åka en gång till. Men samtidigt så ska det inte finnas någon liksom självändamål i att resa runt så mycket som möjligt. Men det måste finnas någon form av effekt av att åka till de här länderna också. Och scouta. Så att,
hur kommer det sig att det blev just Ghana och Brasilien? Spåret var ju hett ett tag och är väl fortfarande liksom. Att det blev just de här liksom, länderna. Är de så outstanding gentemot resten, eller är det en slump?
Nej, en slump vet du. Det handlar nog mer om kontakter. I det här fallet med det här Ghana-spåret så var det faktiskt Patrik Mörk som frågade mig och Mats om vi ville hänga med honom ner dit och skaffa oss en generell bild av marknaden. Och tyckte vi att det var en bra idé att göra det. Att åka ner dit och titta på spelare och skaffa oss en uppfattning om kvaliteten på ligan, kvaliteten på spelarna och på liksom, ja, miljön i stort egentligen. För det gjorde vi då i, vad var det? Det var maj 2014, va? Var första resan dit. Och så såg vi ett antal intressanta spelare. Aido var en av dem som vi såg då.
Men vad var det som stod ut hos förlåt. Nej, men vad var det som stod ut hos Aido då i vid de första mötena?
Jag tror att det är det du ser nu.
Fysik och
ja. Alltså en snabbhet och en kraftfullhet som var extremt imponerande. Ett mod, ett väldigt bra huvudspel för att inte vara särskilt lång, men det är ju trots allt på 1,80. Men en otrolig spänst och ett otroligt mod. Extremt stark i kroppen och jävligt snabb. Klart godkända fötter. Det var liksom inte, det var inte uppspelsfoten vi gick igång på. Men det var de defensiva egenskaperna och framförallt de fysiska.
Jag tänkte bara tillägga, när du åker ner till Ghana och såg Aido till exempel, är det inhemska ligan då, eller är det landslagsmatcher?
Både och. Första året så var det inhemska, alltså matcher i Ghanas Premier League.
Ja.
Och det var träningar med klubblaget Inter-Allies. Men det var också så att Ghanas U20-landslag hade en samling under den perioden vi var där.
Ja,
och nere i Afrika så gör de ofta så att man beställer vilka spelare och matcher man vill titta på. Sen så liksom organiserar de det. Det är inte som direkt som i Sverige. Utan, och då sa vi det, fan, finns det möjlighet att få se Ghanas U20-landslag möta Inter Allies? Det skulle vara en jävligt bra match med otroligt många intressanta spelare. Och så, efter lite dealande och vilande så två dagar senare så hade de satt ihop en match med Ghanas U20 och Inter Allies. Perfekt.
Fixa derby.
Ja, ungefär vad så. Så att det är lite så det funkar.
Vi löser
det. Ja, ja, men så är det. De fixar. De fixar. Det är allt för de svenska scouterna. De löser det.
Vi har en fråga från chatten här om hur du ser på scouting och rekrytering från andra allsvenska lag och svårigheter och känsligheter lagen mellan.
Ta den frågan igen.
Scouting och rekrytering från andra allsvenska lag, ja. Svårigheter och känsligheter lagen emellan. Jag antar att frågan kanske tänker på AIK och Djurgården.
Ja, ja.
Om du skulle gå och värva därifrån i dagsläget.
Är det Isak du tänker på?
Ja.
Är rivalitet något som vägs in i ett beslut? Hur?
Ja, det tas med som en parameter. Mm. Det måste du göra. Sen tror jag också så att man ska nog skilja på scouting och rekrytering. Jag förstår att man vill att det ska höra ihop, men det är trots allt två helt olika saker. Scouting är ju återigen det är ju det jobbet som jag i första hand gör när jag är ute och tittar på antingen spelare eller matcher. Och så har vi ett kallar det för allmän scouting. Och sen så har vi specifik scouting. Det är när man åker och tittar på en enskild spelare i en match. Den spelaren ska vi verkligen följa. Rekrytering, det är ju själva processen i att få spelaren att spela i Hammarby. Allt ifrån kontraktskrivning till själva beslutet att den spelaren ska vi gå för. Så att scouting är någonting som ligger under själva rekryteringen. Det är ju förarbetet inför en rekrytering. Så att alla spelare som vi rekryterar ska vi ju egentligen ha gjort ett grundligt scoutjobb med. Men alla spelare som vi scoutar rekryterar vi inte. Det säger sig själv, i och med att jag tittar på så otroligt mycket matcher. Så att jag tror att man ska skilja lite grann på scouting och på själva rekryteringen. För den kan inte jag. Jag kan ansvara för scouting, men jag kan aldrig ansvara fullt ut för rekryteringen av spelare.
Men det är så, du kollar fortfarande på AIK och Djurgården U17 till exempel och inte bara på en gång avfärda, men det här kommer aldrig att gå.
Nej då, alltså jag försöker följa U19. Jag ska inte säga att jag följer U19-serien och sådär vansinnigt mycket. Jag följer Hammarbys match.
Men Yasin Hosni som gick ju från Djurgården till vem är det som ligger bakom det bytet? Kanske inte du vet, men det är
ja, då. Han var ju hos oss en period för att sen lämna, för att sen komma in igen. Så att han hade ju varit i Djurgården, för att han hade varit i BP också i tidigare år. Men den typen av rekryteringar sköter akademin själva. Det är ingenting som jag behöver vara.
Det kan vara spelaren själv eller akademin.
Det kan vara så att det är jättemånga spelare som söker sig till vårat U19-lag. Ja, de behöver ju inte gå via mig för att få en plats i U19, utan jag är ju egentligen involverad i rekryteringen till U19 på så sätt om det är så att det är landslagsspelare ute i landet som vi vill eller har möjlighet att rekrytera. Då är jag inkopplad, men inte liksom den lokala rekryteringen till akademin. Den sköter de själva.
Men apropå det så, för det är ju en väldigt massa år sedan nu, men när vi hade den här tryouten på Söderstadion där division 4, 3-2 spelare kom i princip ett möte över en helg där, och vi fick ju Mark Sema och Johannes Hopp ifrån det.
Så där.
Alltså sådana grejer. Det måste ju ändå vara liksom, inom din arbete.
Ja, det skulle det kunna vara. Så jobbar vi ju inte nu.
Varför?
Nej, därför att jag vet inte ens om man hade någon som jobbade med scouting på heltid då när man gjorde så. Det är klart, annars är det ett ganska smidigt sätt att samla på sig en herrans massa spelare som vill visa upp sig för Hammarby.
Lite så Afrika.
Ja, 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 precis.
Kom hit, det
är, ja, kom hit. Vi organiserar upp det här så blir det roligt. Utan nu är det ju mer att vi har rekrytering till A-truppen, så blir det 9 gånger av 10 i alla fall, så är det ju behoven som styr. Och de känner vi ju själva till. Och då blir det att bryta ner den här bruttolistan till ett antal namn som vi då jobbar aktivt mot. Och då ser jag egentligen inget så att säga, behov av att samla ihop en massa division 3 och 4 spelare.
Nej, alltså liksom om man har en sån här liksom stor jävla låda av spelare där någon blir något, alltså det är värt att låta 100 komma och pröva för att en verkligen ska bli något, istället som nu där man kanske fiskar liksom specifikt hela tiden. Alltså utfallet borde väl bli större om man låter väldigt många pröva.
Ja. Ja, jo, jag är helt med på det du menar, men däremot är jag inte säker på att det arbetssättet skulle vara effektivt, om vi säger så. Om vi skulle bjuda in spelare från hela Sverige, division 2, 3 och 4, och samla ihop alla dem och låta dem spela matcher, så är jag inte säker på att vi skulle hitta den spelaren vi söker i den armdammen. Då får du också titta på Division 3-spelare mot andra Division 3-spelare. Det är inte Division 3 vi spelar. Så att det är...
Jag ställer en fråga innan vi avslutar. Jag tänkte bara så här. Är det någon, förutom att du har dödat alla Division 2-spelare som spelar och som drömmer, är det någon så här som du känner att du har rekommenderat som Bayern har nappat på och som har slagit ut någon annanstans?
Det kan nog kanske finnas något sånt. Det är nog, återigen, det är så tror jag att det är generellt i de andra klubbarna också. Om man nu har scouter, att man rekommenderar spelare som man tror passar in, men som återigen där beslutet inte ligger hos mig, utan det ligger hos andra. Man rätta in sig ledet.
Ja. Då kan ju folk börja spekulera om hur vi hade fått Alexander Isak istället.
Ja, men han är ju i laget sen han var...
Ja,
men för det första så var det ju den förlorade sonen där från Sollentuna och Väsby.
Ja, just det.
Han sitter där. Nu är han redo här, han ska ta över det. Och det andra fort bara liksom, om det mentala, det intresserar ju många bajer, eftersom att vi har haft fiaskovärmningar i Silverholt, tänkte jag säga. Ja, men det behöver jag inte göra. Utan Söderqvist och sådär. Alltså, vad går du på när du mäter det mentala hos spelare? För det är ju uppenbarligen att det inte alltid funkar i Hammarby.
Nej. Det var väl det som vi var inne på tidigare, att det är svårt att mäta det mentala, utan det handlar nog mer om man har möjligheten att dels kunna träffa spelaren, om det är så att det är en spelare som man inte har någon samlad bild av innan. Det sitter ändå Mats Ingblad, Manne Bergstrand, Micke Hjelmberg, Patrik Hansson, Pablo, och det är klart att det är ganska många spelare som vi fem tillsammans har koll på, framförallt svenska spelare.
Men alltså, men liksom varningsklockor då? För det, ja. Alla tycker det är kul att spela inför 30 000, ja, men när man väl står där så är det väl inte så lätt.
Så är det. Och det är just det att om man har möjlighet att träffa spelaren, ställa frågor, känna honom på pulsen. Ofta finns det ju någon koppling någonstans, att man har en annan tränare som hur gillar han att spela inför press, vad har han för anspänning och så vidare. Alltså, att man försöker samla på sig så mycket information som möjligt. Sen kommer det ju aldrig finnas garantier, i och med att det bara finns ett Hammarby, om man har varit i mindre klubbar tidigare. Jo, men han har en låg anspänning, det här fixar han. Så finns det ju en garanti för att han faktiskt gör det när han står där och spelar bollen till fel färg och 30 000 gapar. Alltså, det går ju liksom aldrig att säkerställa att alla spelare fixar det hela tiden.
Du får skriva in det i kontraktet.
Ja, precis. Det är bra frågor. Vi har pratat mycket om det här, att det här faktiskt är en viktig del, att just så gott det bara går få en så bra bild som möjligt av spelarens vill säga mentala styrka eller karaktärsdrag. Men det är omöjligt att liksom pricka rätt varje gång. Det går inte.
Ja, vi ska börja avsluta. Är det något du vill avsluta med? Med avslutande ord? Något som du känner att du inte fått sagt?
Nej, det tror jag inte. Det var kul att vara här. Hoppas matchen smakar.
Det kommer vi göra. Det här blir det sista.
Jättetack för att du tog dig tid och kom hit.
Tack själv. Tack själv.
Lycka till i Ghana och
FN-skassan. Tack.
Fan, det rullar. Jag har luftskylten.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.